Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar.
Tycker du att det är okej att det är 15-åringar som säljer cannabis? Är det så det ska vara? Liksom? Ska det säljas överallt, när som helst? Utan liksom, ålderskontroller, utan öppettider, utan kvalitetskontroll. Utan, om de vill köpa cannabis så får du tramadol på köpet. Liksom. Är det här ett bra upplägg? Nej, jag tycker inte det.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Svensk narkotikapolitik, eller knark som många väljer att säga eller kalla det, är ju ytterst speciell. Har ofta blivit ifrågasatt från både höger och vänster. Personligen har jag varit med i en resa som handlar om just missbruk, narkotika och framförallt missbruksvården. Så jag tänkte att idag ska jag bjuda in en gäst som jag anser väldigt, väldigt intressant och som säger väldigt, väldigt logiska men också saker som sätter sig i magen på gemene svenske folkhems svensken. Välkommen till Dialoget, Erik Petschler.
Tack snälla.
Tja.
Tja.
Presentationen. Min producent har tyckt att den var jävligt, jävligt lång först. Så jag tog om den och kände att jag var tvungen att byta ner den.
Ja, men jag är nöjd med den.
Du är nöjd med den.
Ja.
Dialogpolis.
Ja.
Alltså, jag kom i kontakt med den titeln eller fenomenet för inte alls så länge sedan. Jag tror det var i förra sommaren eller någonting som jag hörde. Så här, vad är det för något?
Hur kom du i kontakt med det då? Alltså i vilket sammanhang?
Jag hörde faktiskt jag jobbar ju på ett behandlingshem som terapeut.
Just det.
Så att då var det en kollega på mitt jobb som pratade just om dialogpoliser och han var inne på det här. Vi pratade om Göteborgskravallerna.
Mm-hmm.
Så att då fick jag bara, vad är en dialogpolis? Och sen har jag liksom forskat.
Just det. Ja, men dialogpolisen är en enhet inom polisen kan man säga. Mm. Eller vi är det. Och vi finns över hela landet. Stockholm, Göteborg och Malmö är väl de enda regionerna som har dialogpoliser på heltid.
Mm.
Och Stockholm är de enda som har en grupp dialogpoliser om 5-6 stycken som jobbar med det på heltid. Och du nämnde Göteborgskravallerna och det var ju precis i princip av den anledningen som dialogpolisen startade. 2002-2003 där drog man väl igång. Och vad det handlade om var att det utfördes en statlig utredning efter Göteborgskravallerna av Ingvar Carlsson och Ulf Adelsohn.
Två med rävar.
Ja, precis. Och en från sossarna och en från Moderaterna.
Liksom. Ja, precis.
Som det ska vara. Och den är liksom en sån här lunta. Och Den gav polisen ganska mycket ris, lite ros. Det handlade väldigt mycket om Göteborgskravallerna, om polisens hantering av de EU-toppmötena, George W. Bush som var på besök samtidigt. Vad som gick fel, hur polisen måste ändra sitt taktiska liksom, förhållningssätt till folksamlingar i allmänhet, demonstrationer i synnerhet kanske. Tog även upp vissa andra händelser som låg i närtid där, bland annat med Alexandermorden.
Vad var det med Alexandermorden då?
Ja, men det, man tittade mycket på alltså polisen i vardagen, om man säger. Deras liksom, det taktiska upplägget, hur man står, hur man går, hur man skjuter, hur man kör bil. Hur bemöter vi, hur står vi när vi stoppar ett fordon där det är lite högre risk och sådana grejer. Mm. Och så tog man fram ett koncept för det. Och så tog man även fram då ett koncept för att jobba med folksamlingar som kallas SPT, särskild polistaktik. Och i korthet så handlar det om att man ska jobba mycket i fordon. Grupper liksom, om ett par poliser i de här bussarna som man brukar säga. Och man ska ha, och det finns olika metoder där för hur man ska köra och i formation och metoder när det liksom skiter sig i samband med folksamlingar. Men främst så handlar det också om ett brottsförebyggande arbete, att man skulle anta ett kommunikativt förhållningssätt, ett deeskalerande liksom, förhållningssätt. Och sen fanns det en formulering i den här rapporten, eller utredningen, som blev lite frö till dialogpolisen, anser vi. Jag vet inte om det var tanken då i alla fall. Och det var att polisen måste bli bättre på att förstå det samhället den verkar i.
Tyckte man då att polisen inte gjorde det? Eller?
Ja, jag tror att man kritiserade polisen för att inte ha haft dels koll rent underrättelsemässigt på vilka grupper som skulle kunna tänkas bli våldsamma i samband med de här mötet i Göteborg. Men även att kunna samverka på ett vettigt sätt med vanliga medborgare som vill väcka opinion. För man säger Göteborgskavallerna, då ser man de här bilderna framför sig, hur Avenyn brinner och det kastas sten och det skjuts. Men många av de här demonstrationerna var ju jättestora och jättefredliga. Det var ju helt lugnt.
Det var liksom mer en handbok eller för ett allmänt, eller för att inte bara våldsamma utan...
Ja, alltså precis. SPT ändå, som polisen tog fram efter den här rapporten, utredningen, den syftar ju till arbetet med folksamlingar, kan man säga. Och att jämföra med tidigare hur det såg ut på 90-talet och sådär, och i Göteborg då. Ja, men du vet, poliser på kedja, balaklava, hjälm, sköld, slå med batongen mot skölden. Du vet, så här. Tittar man på filmer från Göteborgskavallerna nu så... Jag tycker det ser mer ut som något så här östeuropeiskt land. Alltså hur polisen betedde sig där och hur man jobbade.
Tycker du... jag måste bara fråga dig. Du är ju polis, såklart. Jag vet inte om jag sa det för mig. Var
det Nej, men det är en vanlig fråga. Alltså, så här, den frågan får vi ju. Är ni poliser?
Ja.
För att vi är dialogpoliser. Men vi är poliser.
Ni är poliser. Yes. Och ni är, för att jag, när jag hörde... Nu bara en liten paus. Vi ska verkligen fortsätta. Jätteintressant. Men... när jag hörde liksom dialogpolis, då tänkte jag så här, men precis som det kan finnas inom polisen, så här, utredare, de är ju poliser fast de är inte riktiga poliser, tycker man. Men du fattar.
Ja, jo, jag fattar. Och jag vet inte om namnet dialogpoliser, nu har ju det blivit ett varumärke, ja. Liksom, både internt och externt.
Gillar du det namnet?
Jo, men det gör jag. Ja. Jag tycker det är bra. Det är lite klatschigt sådär.
Det är lite klatschigt.
Och det väcker ju uppenbarligen liksom väcker reaktioner och känslor. För att det, googlar man på dialogpolisen, så det första som kommer upp är någon såhär torr och inte särskilt uppdaterad sida på polisens hemsida, liksom olika enheter inom polisen. Där det står att vi jobbar med idrott till exempel, och det gör vi inte.
Nej. Och att ni ska vara ganska snälla, det tror jag att ni säkert är, men att det blir... Att
det... Ja, det kanske inte står...
Inte oseriöst heller, men någonstans där
mittemellan. Det kanske inte står på polisens hemsida, men de nästa sökresultaten som kommer upp, det är ju så här... Ja, men Twitter, Facebook-kommentarer på... Ja, men jag tänker, ett filmklipp, filmat dåligt polisingripande. Och med dåligt polisingripande menar jag att det kanske är två poliser som är oerfarna. Mm. De får inte kontroll på situationen, de blir överkörda verbalt. Då brukar jag komma upp så här kommentarerna. Bara, ah, det är dialogpolitik. Saft och bulle, vi ska bjuda busarna på saft och bulle. Alltså, så här,
och det är saft och bulle, tänk, det känns som jättenittiotal.
Ja, det lever kvar. Det,
ja, back to basic, där vi var. Förlåt att jag avbryter.
Nej, ingen fara.
Det var så intressant just det här med huruvida du som polis då kan, eller kan, att du uttrycker... för det blir ju lite grann, nu är du här och du pratar ju i egenskap av den du är, men du är också en polis. Så att hur mycket får du liksom...
Nej, men alltså för mig är det där... Jag antar att du menar liksom min hållning i drogfrågan.
Ja, den är ju absolut intressant. Men, men jag tänker, nu när vi var ju inne på kravaller och hur man förhåller sig till det.
Ja, vad jag får säga om det och sådär. Nej, men där kan jag väl vara ganska... jag kan prata ganska mycket om det. Det jag inte pratar om som dialogpolis, jag går inte in och specifikt recenserar eller värderar och pratar om olika specifika grupper. För det blir ju en förtroendefråga. Men att vi pratar och samverkar med allt på det politiska spektrat. Religiösa liksom, församlingar, olika etniska diasporer, grupper inom de grejerna, klimataktivist, you name it.
Ja,
så
precis,
så, och då kan jag inte gå in och liksom så här...
Då har jag liksom, så vi vet vilken terräng vi ska sondera oss kring.
Ja, och i övrigt så är jag i alla fall gjort mig känd som ganska frispråkig. Så
verkligen. Att, och det... Alltså... De här kravallerna, hur tyckte du att... För det var det som var min följdfråga som jag skulle fråga. Hur tycker du att det gick, Göteborgskravallerna, för polismyndigheten?
Oj, det är svårt för mig att sitta... Alltså jag var... gammal var jag där? Jag var 19 bast. Och hade jag inte varit på Hultsfredsfestivalen och krökat och lyssnat på metal så hade jag förmodligen varit där och kastat sten.
Och du är punkare.
Ja, jag är gammal punkare. Ja. Nej, jag hade inte kastat sten, hade jag inte gjort. Men jag hade garanterat, alltså, nej, 19 då hade jag lämnat den politiska delen av punken bakom mig. Mina demonstrationsår var lite tidigare. Men nej, så jag har svårt att tycka någonting om Göteborgskravallerna. Jag kan ju titta på det nu med mina polisögon och jämföra med hur vi jobbar nu. Mm. Och då är det ju som natt och dag, liksom. Så där, och nu sitter jag och säger så här, så där kommer det aldrig bli när vi har påsken färskt i minnet liksom.
Precis.
Men generellt så får man väl ändå säga att åren efter Göteborgskravallerna fram till om det var ett trendbrott eller om det var en liksom anomali. Det återstår att se, tror jag, men de åren mellan efter Göteborgskravallerna och det jag ska säga är att vi har haft otroligt lite våld kopplat till demonstrationer i Sverige överlag.
Eller möte polis och våldsverkare emellan.
Ja, men polisen blev duktigare i det här konceptet att differentiera liksom så här. Okej, vi har en demonstration där, det är 1000 pers. Det är 50 som är bråkstakar och vi vet vilka det där är. Med kunskap om gruppen, med kunskap om individer, så kan vi liksom cirkla bort dem för att underlätta för den stora demonstrationen som ju är grundlagsskyddad och det är den vi är där för att hjälpa. Liksom. Mm. Så det är det förhållningssättet vi har anammat mer efter Göteborgskravallerna. Tidigare så utgick man mycket från väldigt gammal forskning om grupppsykologi som gick ut på att om vi blir fler i det här rummet än typ 7, då blir vi galna. Då kan vi inte liksom ta ansvar för våra individuella handlingar. Då är det folkmassa och då blir det så här farligt. Liksom. Mm. Som franska polisen ser på sina demonstranter fortfarande. Så det var svaret på frågan vad jag tycker om polisens agerande i Göteborgskvallarna. Inte jättemycket.
Nej. Och du var ju inne på påsk. Påskupploppen som är i oss väldigt färskt i minne. Om vi liksom gör en recension på, jag vet, vi ska inte fastna i Göteborgskravallerna, men om vi tittar på olikheterna på polisens agerande, vad var det som var så, för att nu när du säger det så tänker jag så här, Alexander, så som alltså konfrontationen med Alexander, jag vet inte, jag tycker personligen så som polisen hanterade Alexander var ju, jag tycker det var proffsigt. Så det man kunde göra, vad jag tycker.
Ja, alltså det var väl en shit show liksom. Och det är så här, ska man sitta efteråt och bara, jag har gjort så här. Och liksom. Men jag tror att ändå att Jag, ett bankrån idag, nu rånar man inte så mycket banker längre. Nej, men
det var väl länge sedan det var.
Jag tror inte att man hade... Nej, jag vet, jag ska inte säga något om det där. Jag vet inget om
men,
det.
Vi struntar i med Alexander och fokuserar på Göteborgskravallerna och påsk. Ja. Vad kallas det då? Påskupploppen?
Jag säger påskhelgen.
Påskhelgen.
Ja. Så vet alla vad jag pratar om. Ja. För jag är till påskkravallerna.
Ja. Jag tror att vi... Vad kallade vi det? Påskkravallerna för något avsnitt sen med...
Ja, och det har ju blivit ett vedertaget uttryck, helt klart.
Skillnaderna då?
Mellan Göteborg och påsken?
Mm.
Jag tror vi är för tidigt, det ligger för nära tiden tror jag, för att kunna göra liksom en korrekt, helt djuplodande analys. Och jag hoppas ju att man från politikerhåll gör en liknande statlig utredning som man gjorde efter Göteborgskravallerna.
Mm.
Och jag vet inte hur det går med den biten. Jag vet att det har efterfrågats av olika politiker. Men det jag kan konstatera, jag var inte heller där i och med att jag hade min skada då, precis.
Mm.
Så jag låg på landet och hade ont och blev frustrerad. Min brorsa är också polis, så han var där.
Han var där.
Ja.
Hur upplevde han det då?
Nej, men han sa att det var det värsta han varit med om. Liksom. Vad ska man säga? Och han var ju mer... Han är lite som jag... ibland. Det som tog på honom var ju inte att, liksom, att han fick sten på sig eller att de kastade sten på bussarna.
Mm.
Utan det var ju efteråt att hur polisen och polismyndigheten i stort såg på liksom, tillståndsprocessen. Brorsan resonerade liksom att okej, men om vi inte fortsätter att ge honom tillstånd, varför fick jag sten kastad på mig igår då, liksom, när han inte ens var där? Alltså det blev en sån konstig grej för honom att han är där polisen är där för att skydda en demonstration. Mm.
Han menar på att de borde fortsätta, man borde fortsätta stå på sig.
Ja.
Ja,
och det menar jag också. Och det är väl det som har frustrerat mig mest, tror jag, över tid.
För du känner att, nu, och han säger vi, Paludan då.
Mm.
Han fick ju som sagt, för de som inte vet, men jag antar att alla hela Sverige som är med i matchen, fattar ju att han fick ju tillstånd till att bränna en koran som skapade det här. Jippot, eller det här jittret.
Ja.
Och där menar man på då att det är ju hets mot folkgrupp.
Nej.
Nej. Man säger inte att det är det, men eller ja, många anser att...
Att det bör vara
att det. Det bör vara det. Det är ju inte det.
Nej.
Det är ju inte det. Att bränna en koran är inte hets mot folkgrupp.
Nej.
Det är att bränna en koran.
Yes. Ja, och det här blir så här, vi är fortfarande mitt uppe i det där.
Mm, så det är lite känsligt.
Nej, känsligt, men alltså, vi är fortfarande, i det där så menar jag, vi är fortfarande uppe i Rasmus Paludan.
Ja.
Och apropå att gå in och liksom prata om enskilda grupper och så här, så det ska jag inte göra. Nej. Så. Men jag kan absolut prata lite om tillståndsprocessen och hur man såg på de här grejerna från polismyndighetens sida. Och det som hände i praktiken var att man frångick en ganska vedertagen praxis. För att om man ger tillstånd till en demonstration som sen blir attackerad eller att den genererar alltså en sån våldsam upplopp. Liksom, så har man aldrig sett det som att det är den här allmänna sammankomsten som... begår de våldsamma upploppen. Alltså, de har ju varit fredliga.
Mm.
Det har ju varit reaktionerna på det. Och det har alltid varit praxis. För om man tänker på, om man liksom bara klistrar det där på ett annat sammanhang. Liksom. Mm. Att Pride-paraden blir attackerad av en grupp människor som kastar sten på dem. Med den här logiken då ska inte Pride-paraden ha tillstånd nästa år. Mm. För det blev ju så våldsamt sist.
Mm.
Och det är därför man har haft den praxisen. Alltså, man har tittat på den allmänna sammankomsten, är det den som har börjat stöka? Är det den som har börjat liksom begå brott eller våld? Och så är det inte i det här fallet. Men då har man menat att det finns den här överhängande risken för ordningsstörningar och därför ska de inte ge tillstånd. Och då missar man en annan ganska viktig tårtbit i det hela, och det är ju liksom att tillstånd, det söker du enligt ordningslagen. Demonstrationsrätten är liksom grundlagsskyddad. Och vi jobbar med jättemånga grupper som av olika skäl aldrig söker tillstånd. Men deras allmänna sammankomster är liksom lika skydd, inte lika, men med skyddsvärden eller grundlagen ändå. Och vi har liksom inte, vi har inget annat val än att skydda dem eftersom det är grundlagsskyddat.
Så det här blir ju liksom bakvänt. Det blir lite fel när...
Ja, det blir fel eftersom man börjar fundera på det här. För att om man inte börjar liksom latcha med det så jävla mycket så är det ganska enkelt. Det som blir svårt, det är ju när polismyndigheten... Och jag har svårt att se det. Jag har kollegor som har sagt det, jag har sagt det också. Men det är svårt att tolka det på något annat sätt än att vi gav upp vårt våldsmonopol. Vi lät liksom våldsverkare diktera villkoren. Mm. Och den svider ju som fan. Alltså. Men jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Om vi säger att vi kan inte tillåta det här för att det där blir så våldsamt. Mm. Så säger ju vi att vi kan inte hantera det här våldet. Och det kunde vi uppenbarligen inte. Och den är ju tuff alltså.
Förstår.
Ja, man skulle kunna fastna jättemycket just den här grejen. Men det är ju inte enbart därför du...
Jag sa det när jag läste frågorna. Det här känns som 2-3 timmar.
men jag kunde inte låta bli liksom
nej,
att ställa det.
Nej, det är så
intressant för att jag har ju också jättemycket tankar. Och naturligtvis, och det har varit flera gäster här där vi har snackat om just det här. Mm. Så vi har kommit in på helt olika angles. Mm. Men det har inte varit någon polis som har pratat om det på det sättet du har gjort.
Nej, och jag pratar ju om det som... Och det kan ju låta som att jag spelar från läktaren liksom. För jag var inte där.
Fast det låter inte som du spelar från läktaren.
Nej, men jag spelar från en ganska initierad expertkommentatorbänk.
Mm. Absolut. Vi går vidare till... Alltså, du har lagt en viss spotlight på dig för att tala väldigt öppet kring Sveriges narkotikapolitik.
Mm.
Intresset för det? Så hur kommer det sig?
Jag tror att det har att göra med... Alltså mitt intresse för just så här svensk narkotikapolitik och hur vi gör i Sverige.
Mm.
Det är inte så gammalt. Jag tror att jag började intressera det för mig när jag hade jobbat som polis kanske i 2-3 år.
Och nu är jag inne
på mitt 12:e år.
Ja.
Och det var väl... kan väl spåras tillbaka. Jag tror att jag har fått den här frågan många gånger och jag tror jag har börjat liksom kristallisera ut det. Jag funderar på det själv. Nej, men jag tror att det har att göra med mitt musikintresse att göra.
Ska, reggae, eller?
Nej.
Förlåt mig.
Ja, det var ju skönt fördomsfrågan.
Det är en fördom som jag har då, eftersom jag är ju inte punkare själv, men jag var väldigt nära punk.
Nej, och punk och droger har väl så här. Ja, det var absolut. Ja. Sid Vicious dog ju som han gjorde liksom.
Ja.
Men punken för mig är liksom en bisats. Det är mer, alltså, om vi tänker på musiken som jag gillar och bux, så är punk är ju någonting man spelar när man inte är så bra på instrumenten. Så att när man blir bättre så man fortfarande spela punk. Det finns ett undantag och det är Bad Religion, det är världens bästa band, men de är typ i min farsas ålder och kör fortfarande liksom. Men sen jag utvecklade liksom musiksmaken till, ja, men det blev lite mer
synt.
Nej, alltså jag gillar allt möjligt, men liksom min grund är hårdrock. Metal, extrem musik. Och det har gått från liksom min första kärlek Guns N' Roses när jag var 7-8 bast. Liksom.
Till Slipknot?
Eller? Till Slipknot.
Är det hårt?
De är för mesiga. Det kom i fel läge för mig, tror jag.
Ah.
Då var det mer så här norsk black metal. Kyrkbrännarrock liksom.
Och sådana namn som Öjder och Vöjder och sådana där.
Mycket sånt. Det gillar vi, det är mysigt.
Mm.
Men
det är ju bra till träningen, tänker jag framförallt. Du får vad det är för träning. Men...
Ja, jag har min huvudinstruktör gillar också black metal. Så det är bra. Men knarket.
Ja, förlåt.
Drogerna.
Nej,
men jag tror så här. Som du nämnde, bara on top of your head, så sa du ska reggae. Mm. Och jag menar ju att den mesta musiken har en ganska stark anknytning till drogkultur. Om vi tittar på Beatles, vi tittar på Led Zeppelin. Och det som blev liksom... hårdrocken, Black Sabbath.
Mm.
Alltså, det finns en stark förknippning med droger.
Mm.
Och det där fascinerar mig, tror jag. Det kom nog därifrån, men sen började jag fascinera mig för varför tar människor droger? Vad gör de olika drogerna liksom, med kroppen, med liksom, psyket? Och...
Varför tar människor droger?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror att det verkar finnas, mycket tyder på att det verkar finnas i människor en ganska djup liksom, drift eller behov att uppleva verkligheten på ett litet skevt sätt ibland. Det tror jag.
Mm.
Och det finns väldigt mycket skrivet om det. Allt från, och det är vi inte ensamma om. I djurlivet finns det också liksom exempel på djur som trippar liksom,
på
olika sätt. Ja. Vanligast är väl men typ elefanter som käkar, eller älgar här i Sverige som käkar jäst fallfrukt och blir på fyllan liksom.
Mm.
Jag såg den senaste såg jag delfiner som letar upp någon så här fisk tagg, typ någon sån blåsfisk.
Ja, jag vet,
och låter den sticka dem i nosen och det här giftet bara helt tripping trick, balls.
Ja. Ja, ja.
Så det verkar ju finnas någonting där, tror jag. Rent biologiskt, evolutionärt. Och för människor så tror jag att det verkar vara viktigt.
Mm.
Och det här kan ju låta så här, mot människor som då väljer att inte göra det av olika anledningar, så kan det ju låta lite så här drygt att du går emot människans natur. Ja, men nej, det är inte riktigt så jag menar. Men det verkar ju finnas någonting där. Något slags behov av att berusa sig. Och det kan ju vara liksom, som jag sa, att uppleva verkligheten på ett annat sätt. Det kan handla om att slappna av. Det kan handla om att kunna umgås på ett annat sätt. Att det liksom löser upp lite sociala hämningar i olika sammanhang och sådär. Så verkar det vara, tror jag.
Och det här med att man börjar ta droger. Alltså för om vi säger så här, du tänker på legalisering och avkriminalisering. Ska vi beta av skillnaden på dem så att folk fattar?
Ja, och här får jag ju liksom, det ska jag absolut göra. Jag ska börja med att säga att vi får ju ta det baby steps här liksom.
Sorry.
För jag har radikaliserats ganska fort i den här frågan, har jag märkt. Från att ha tittat på, ja men sen jag kom ut liksom som drogliberal, som knarkpolisen, har jag hört att folk kallar mig bakom min rygg. Så var jag så här, avkriminalisering eget bruk. Jag tog liksom det missbruksperspektivet med argumentet att jag tycker det är rätt svinigt att vi ser folk som är i missbruk, folk som är beroende av tunga droger, att vi ser dem som brottslingar. Mm. Det tycker jag är principiellt rätt galet. Så där började jag. Och då kan vi ju bara ta avkriminalisering då.
Mm.
Som man har gjort i Portugal. Man är på väg att göra i Norge. Där man helt enkelt tar bort liksom konsumtionsförbudet som vi har i Sverige.
Konsumtionsförbudet eller att man tar bort att det blir ett brott att konsumera?
Ja, hur fan är det där nu?
Wow.
det eget bruk heter det ju.
Ja.
För jag, och det är ju olagligt att ha det i kroppen.
Precis.
Och det är ju det jag menar då, att avkriminalisera eget bruk. Ta bort den liksom, punkten i narkotikastrafflagen. Och innehav av, som man gör i Portugal. Och,
en viss mängd har man i Portugal.
Ja, viss mängd beroende på preparat. Liksom.
Precis. Jag tror att det är 5 gram när det gäller, så att jag inte säger fel nu, jag tror
det var 10 eller 15 gram cannabis och jag tror att det var
5 gram heroin.
Är det så mycket? Fan, det är mycket för en gram.
Ja, det
var 1 gram kanske.
1 gram kanske.
Ja.
Det borde jag veta det här, alltså, men jag borde ju ha koll.
Ja.
Men det är så länge sedan, för när jag var i Portugal så var det verkligen så här, då stod man i en, kö liksom, och så fick man till sig någon form som en vårdcentral. Och så liksom en mottagning, och så fick man liksom, var man registrerad, och så fick man liksom.
Var du i missbrukssängen i Portugal eller?
Jag hade en glansperiod där när jag åkte till Casal Vertosa, heter det. Det är som deras gamla stan. Mm. Då hade langarna och missbruken ockuperat typ en del av det som
Christiania typ.
Ja, precis. Mm. En fristad, och då kunde de stå så här, nu kommer de, så fick man komma, så kom det poliser, så hade de koll liksom. Och poliserna hade ju, men det är ju rätt länge sedan, det är ju 15-20 år sedan, så då var det ju,
man avkriminaliserade väl dollet.
Ja, men det här
dollet,
är det strax innan, eller långt innan.
Mm.
Ja, men förlåt.
Ingen fara. Baby steps.
Ja.
Och sen, jag började prata om avkriminalisering liksom.
Mm.
Och sen insåg jag att så här, för min egen logik skull, så här, ja men som du säger då, ja men då kommer ju langarna se till att de inte har på sig då straffbar mängd på sig. Mm. Liksom. Och hur kommer man åt då langarna? Ja, tycker vi att det är okej att det är 15-åringar som säljer cannabis? Är det så det ska vara? Liksom? Ska det säljas överallt, när som helst?
Mm.
Utan liksom, ålderskontroller, utan öppettider, utan kvalitetskontroll, Utan om de vill köpa cannabis så får du tramadol på köpet. Liksom. Är det här ett bra upplägg? Nej, jag tycker ju inte det. Och då tror jag att kriget mot droger som rättsväsendet startade liksom globalt på 70-talet. Richard Nixon förklarade krig mot drogerna. Det har misslyckats, enligt mig. Det har skördat många liv och det har kostat fruktansvärt mycket pengar. Och det verkar inte ha fungerat speciellt bra. Så där tror jag att... och legalisering pratar om... Ja, en legalisering. Jag brukar prata om en reglering.
Reglering?
Ja.
Vad blir det då? Det blir det.
Jag menar att man reglerar marknaden. För nu är den helt oreglerad. Och jag brukar alltid få det här. Ja, du vill släppa knarket fritt. Nej, det är ju precis det är nu. Nu är knarket fritt.
Du vill eventuellt i så fall mer byta den som har monopol. Eller på,
ja, alltså, precis. Jag menar ju att det är en sjuk...
Jag kanske missförstår. Ja, men precis.
Jag menar att det är en sjukt dålig idé att det är beväpnade sociopater som har en monopol på den här marknaden. Det tycker jag principiellt är en dålig idé.
Och har du då fått frågan från folk att amen, vi kommer få mer missbrukare om vi släpper... Alltså om man liksom säger...
Om man reglerar.
Om man reglerar. Om vi har på apoteket att man kan till exempel köpa cannabis och så kan man få fentanyl eller fentanyl är jävligt tungt i och för sig.
Ja. Ja, men det där är ju så här. För att jag, återigen, baby steps. Jag började med cannabis. Alltså när jag pratade om legalisering. Då pratade jag om drogen cannabis liksom. Mm. Klipp inte ut det där nu och säg bara så här, jag började med cannabis.
Fredrik, du vet vad vi ska göra.
Time code. För att enligt alltså den drogen kanske man kan applicera en reglering och en legalisering på ett liknande sätt som vi har gjort med alkoholen.
Mm.
Kanske. Det tycks funka i vissa länder och delstater. Varierande grad. Heroin, fentanyl. Så här, nej, jag tror inte det rekreationella liksom, efterfrågan på heroin är inte lika, den ser inte likadan ut som på cannabis, tror jag.
Nej, det stämmer i och för sig.
För att jag brukar ju få förfrågan så här, ja men alla droger eller så här. Ja, apropå radikaliseras. Jag tror ju det, för jag tror principiellt, och det är det här som folk har så svårt att förstå när man pratar om principer.
Fast principer, är inte det en känslig grej? Eller nej?
Det kan vara en känslig grej.
Ja, eller
eller du menar du känslosam grej?
Förlåt, känslosam. Att det känslosam. Av mina principer så...
Absolut. Men fan, jag har precis fyllt 40 och jag får kosta på mig att ha principen nu, tänker jag. Äntligen.
Ja, men precis. Du får känna någonting. Men det här är jätteintressant. Jag blir så förkovrad i det här. Jag blir så här. För du tänker så här... har du någonsin sett mig så här? Nej, men då tänker jag så här...
Starka kaffet kanske.
Ja, för då tänker jag så här... Jag vet ju att det finns människor där ute som jag... eventuellt som jag tror eventuellt skulle tänka så här om nej men många har ju börjat med tunga droger på grund av att de börjar röka cannabis. Mm. Det är jag vet inte om det är myten eller om det är det som men om man tittar liksom på utredningar genomförande plan på behandlingshem och droghistorik ända sedan back in the days så är det att ja, men jag började eller om du bara går på ett NO eller A-möte så säger de så här, men det började med att jag rökte braj. Och då menar jag på, du fattar vad jag vill komma lite
grann.
Då menar jag på om man släpper det att det ska bli
Eller om man tar kontrollen.
Okej, okay, ja.
Ja. Nej, men du,
att det skulle leda till att det finns mer tunga missbrukare. För att det blir som att det blir en attraktion.
Ja, jag förstår. Och det är ju gateway-teorin du pratar om. Inkörsportsteorin.
Yes.
Att bruk, missbruk av lättare droger, cannabis, leder förr eller senare till missbruk av tyngre droger, heroin.
Mm.
Det där stämmer ju inte.
Gateway-teorin.
Ja, den är ju motbevisad sedan ganska många år
så
tillbaka.
Så det är en myt.
Nej, det är ingen myt. Det kan man väl säga. Det är liksom skillnaden mellan något som är en myt. Det är väl bara tid som förflyter. Om 300 år kanske är en myt.
Ja, men förlåt.
Men,
urban legend.
Men det finns däremot... det finns en viss korrelation.
Mm.
Såklart, kan man ju tycka.
Korrelation, det betyder att,
ja, men att det finns alltså att någon som missbrukar heroin... att den personens första liksom introduktion till illegala droger var cannabis. Ja, men det är inte så konstigt. Men det säger inte så mycket om att det skulle vara cannabisen i sig
som
leder till heroinet. Utan jag tror att där handlar det ju mer om att det korrelerar med andra saker. Det korrelerar med ett socialt sammanhang, ett subkulturellt sammanhang. Mm. Den personen har förmodligen druckit alkohol innan den rökte cannabis. Och det är få människor som pratar om att det skulle finnas en gateway-teori mellan alkohol och cannabis.
Det är ofta cannabis man säger.
Ja.
Uff. Där sa du någonting. För, kan det vara då för att alkohol är typ lagligt? Eller?
Men precis. Och det är ju det här,
gör jag så här? För ja, att jag tycker att alkohol är farligt.
Ja, det tycker jag också.
Det är vad jag tycker.
Och jag tycker också att alkohol är jävligt nice. Mm. Och det här med att, som du nämnde då, att om jag har fått frågan om en avkriminalisering skulle leda till fler människor i missbruk. Mm. Och nu kommer vi till det mest pinsamma i svensk narkotikapolitik. Och det är ju att vi vet inte det. Och det ännu mer pinsamma med det här, det är att vi vet inte vad kriminaliseringen har haft för effekt. Vi vet inte det. Det är ingen som vet. Och anledningen till det är att vi vill inte utreda lagen.
Men då finns det inga liksom siffror på det?
Nej.
Har man inte gjort?
Det kommer ut lite enkätundersökningar.
Varför är det så? Man gör ju siffrundersökningar.
På senare år, från typ 2019 tror jag man börjar prata om att utvärdera narkotikastrafflagen. Alla delar av narkotikastrafflagen. Och titta på, inte att utreda en avkriminalisering. Mm. Det är inte det som man pratar om. Utan man vill utreda kriminaliseringens effekt. Och 1988... Snälla, säg att jag sa rätt år nu, för jag lär mig fan aldrig de här. Men jag tror att nu har jag nog lärt mig. 88 så inträdde konsumtionsförbudet då, eget bruk. 1993 straffskärpte man.
Ja, det visste jag.
Ja, bra. Jag har sagt fel så många gånger.
Nej, men alltså 93, det, I knew that shit.
Då införde man fängelse i straffskalan för att möjliggöra att kunna liksom kroppsbesiktiga folk och ta urinprover
och blodprover. Urinprover och allt det där.
Så det här är snart... Sen straffskärpningen då, vad är det? Det är 29 år sedan. Mm. Och vi har inte tittat på den lagen. Morgan Johansson gick ut i förra torsdagen i SVT och pratade om att vi måste nog utreda den här lagen blåljussabotage.
Ja.
Den lagen trädde i kraft 1 januari 2020.
Mm.
Och så sa han, förr eller sen, så småningom så måste man utvärdera all lagstiftning. Men inte den. Och det här är alltså någonting som riksdagen är överens om. Att det här ska vi titta på. Mm. Folkhälsomyndigheten är överens om att det här ska vi titta på. Sveriges kommuner och regioner är överens om det. Men Lena Hallengren säger nej.
Hon säger nej.
Ja, regeringen säger nej.
Varför tror du det? Är det för att det är pinsamt eller är det för att fokus ligger på något annat?
Nej, jag tror att de är ganska ideologiskt styrda. Jag tror att de är ganska övertygade om att den här vägen som Sverige har valt, den här metoden som vi har valt är så pass rätt. Och jag tror att man har investerat så mycket förtroendekapital i det. Liksom. Att det skulle svida. Men, men om man är övertygad om någonting, då borde det ju tåla en granskning, tänker jag.
Så vi pratar egentligen så här, krasst. Ja, det här är en mänsklig falsk stolthet på den nivån.
Ja.
Är du med mig lite grann?
Ja, absolut. Alltså, det är en dogmatisk övertygelse om att man gör rätt saker. Och man välkomnar inte någon kritisk, oberoende granskning av det. Och då börjar jag fundera på så här, men hur övertygad är du egentligen?
Mm.
För att om man är så övertygad, då borde man ju välkomna en granskning för att man vet att resultatet skulle vara, ja men vi har gjort rätt.
För Portugal, jag vet ju inte riktigt när de avkriminaliserar och legaliserar deras system. För de har ju, alltså kriminalitet relaterat till drogpolitik. Alltså de har ju mindre drogrelaterad kriminalitet än för, vad kan det varit, 10 år sedan. 10-15 år sedan.
Men de har inte legaliserat än, va? De säljer ju inte
nej, det
cannabis
inte.
Liksom på...
De säljer inte.
Nej, det är väl Tyskland som... Eller Malta var det först.
Malta kanske. Och
Tyskland är på god väg.
Tyskland är på G. Men i Portugal så är det ju det vi snackar först då.
Mm.
Att det är Alltså att det inte, att man får ingen straff och så.
Nej, och det handlar ju om missbruksdelen, det är ju en vård, det är ju vårdfrågan.
Det är en vårdfråga.
Och min
går inte den hand i hand då?
Jo, men det, jo, de gör ju det. Men ändå så blir det liksom, jag tror att det är lättare att prata om de här grejerna om man delar upp de dem delar i lite rör. Så här. Och man tar liksom vårdbiten, så handlar det som jag sa om att jag tycker inte att vi ska se de här människorna som brottslingar.
Mm.
Och jag tycker att vi ska liksom underlätta dem, precis som vilken annan patientgrupp som helst, att få dem i vård och bli bemötta liksom som folk. Sen är det här andra, det här med när jag pratar om att reglera och legalisera, det syftar ju till någonting annat. Och nu vet jag inte om jag svarar på den frågan. Kommer fler börja missbruka?
Mm. Ja, men det är ju en väldigt...
Ja, men jag, alltså så här, det finns liksom siffror, forskning på hur många av hur många människor av droganvändare som utvecklar ett problematiskt bruk, ett missbruk, ett beroende. Det där ser olika ut beroende på drog. Eller det ser olika ut beroende på hur vi som samhälle har valt att definiera det. Som alkoholist så kan du vara högriskkonsument, eller vet du det, högkonsument. Du kan vara riskbrukare, du kan vara
periodare,
du kan vara alkoholberoende och du kan liksom så.
Mm.
Men med andra droger så är ju allt bruk är ju definierat juridiskt sett som missbruk.
Ska man ta bort det ordet då?
Absolut inte.
Nej.
För det finns ju människor som hamnar i missbruk. Men det är ju liksom långt ifrån alla.
Mm.
Och det är ju det här som svider lite att erkänna. Så här, vi har någonstans mellan 300 och 350 000 alkoholberoende. Eller om vi säger så här, människor som har problem med sitt drickande i Sverige.
Hur många missbrukare har vi ungefär?
Alkohol?
Ja, droger.
Ja, men om vi börjar med alkohol där. Runt 300 000 säger vi.
Mm.
Någonstans där. Hur många människor dricker alkohol? Det är betydligt fler än 300 000. Ja. Det säger ju någonting. Det säger ju att de allra flesta som dricker alkohol gör ju det utan problem.
Mm.
Men så ser vi ju inte på människor som väljer andra berusningsmedel. Utan då är man ju en missbrukare, man är en knarkare, man är en pundare. Liksom.
Mm.
Och det är ju inte riktigt sant. För det är ju sant för andra droger också. Det finns människor som kan röka cannabis då och då utan att det har någon speciellt negativ inverkan på deras liv, på deras relationer, på deras jobb och så vidare. Det finns till och med folk som tar kokain då och då som inte heller får några större problem med det. Och jag tror att man missar de här nyanserna på grund av att vi har i vår narkotikapolitik och i liksom lobbyarbetet som ledde fram till liksom kriminaliseringen och som fortfarande pågår till viss del, då pratar man om knark.
Pratar man om knark?
Knark.
Det är ordet.
Heroin, cannabis, svamp, MDMA, knark.
Ja, det är knark.
Då missar man rätt mycket, tror jag.
Hur tänker du där?
Nej, men jag tror att man måste börja nyansera det där.
Mm.
För att alkohol är en drog, precis som cannabis är en drog. Nikotin är en drog, precis som koffein.
Men det kallar man inte knark.
Nej, det kallar man inte. Men det här är ju droger som vi har reglerat och som är lagliga att ta och köpa. Med vissa regleringar. Och regleringen är annorlunda. Nikotin, till exempel tobak, det är ju reglerat på ett sätt. Alkohol är reglerat på ett annat. Sen kan jag tycka personligen att Systembolaget kanske har spelat ut sin roll i Sverige. Men det är en annan diskussion. Så jag tror att det är därför jag gillar inte ens att prata om narkotika. Så. Jag gillar inte det ordet heller.
Vilket ord skulle du använda?
Jag brukar säga droger.
Droger.
Jag brukar säga...
Eller, men kan man säga som jag gör i mitt jobb då? Sinnesförändrande substanser.
Ja, det är bra också.
Det är lite mer så.
Det är lite så. Det rinner inte av tungan direkt. Men,
jag brukar
säga droger, eller jag brukar säga vissa droger.
Ja.
Eller illegala droger. För det, då vet man ju också vad det handlar om. Liksom. Men det är också ganska svepande. Liksom. Men jag brukar alltid, liksom, så här, när folk skriver på Twitter att liksom, jag har sett baksidan, det här. Ja, men vilken drog pratar du om? Vilken drog är du pratar om nu? Liksom?
Heroin.
Ja, eller? Jag vet inte. För det räcker ju med att säga knark. Liksom.
Nej, på tal om Twitter, alltså... du är ju väldigt öppen på Twitter. Hur mycket får du höra eller se som folk skriver till dig angående din öppenhet? Eller ja...
Menar du generellt? Eller generellt, andra, eller, andra alltså, poliser? Ja. Eller?
Att du liksom är ganska öppen med vad du tycker. Så ska jag kunna säga.
Nej, men jag har... Nu har jag röjt på Twitter i det här ungefär i... Ja, vad fan blir det? Ja, det blir 3 år ungefär. Mm. Totalt kanske. Och det har ju varit överväldigande positivt. Det är väldigt få människor som skriver elaka saker till mig.
Mm. Och det är det för att du är polis?
Nej, det tror jag inte. I så fall skulle det väl vara en annan polis som skulle våga göra det kanske. Jag vet inte. Men, och det är ännu färre poliser som har sagt någonting till mig överhuvudtaget. Alltså det finns vissa poliser som andra polis Twitterkonton så där som ändå tar debatten så att säga. Och all heder till dem liksom. För det främsta liksom som jag har mötts av, det är tystnad.
Mm. För att du säger saker som är ganska logiska eller ett sånt tystnad tror du?
Jag vet inte. Vet inte vad det beror på. Alltså det är obekvämt liksom.
Jag tror jag tänker ju så här, själv som gammal missbrukare eller som någon skulle ha sagt pundare och allt vad det är, så har jag väldigt svårt att alltså för vi tänker på det känslomässiga. Jag tänker ju direkt, jag är ju en gammal skola. Mm. Jag är den som man kallar det för en heroinist alltså. Mm. Det traditionella, för förr fanns det ju liksom, idag är det mycket blandmissbrukare. Förr fanns det liksom tjackpundare, heroinister, flummare, alkoholister och liksom tjackpundare, de var ju så här pratglada översexuella jävlar. Mm. Och alkoholister var ju såna som alltid skulle någonstans eller hade gjort någonting. Mm. Och så man delade upp allting i olika titlar. Men det som händer med mig känslomässigt är ju så här, shit, det här är ju livsfarligt, droger är livsfarligt, och jag säger ju droger, och när jag säger droger då blandar jag in typ allting. Mm. Så precis som jag tror att många som sitter och tittar nu känslomässigt blir så här, ah, men hur fan kan han sitta och säga att droger ska vara lagligt och att man ska alltså allt det där, man blandar ihop det. Samtidigt logiskt sett när du förklarar saker för mig så blir det för mig ganska tydligt. Men nu har jag varit drogfri nästan 10 år. Bra. så att jag ser det ju på ett annat sätt än vad jag skulle ha gjort mina första 2 år. Då hade jag blivit såhär, vad fan sitter du och säger? Har du verkligen sett vilken nedgång och nederlag det är ute i samhället och vara hemlös och allt sådär? Är det sån patrull du har stött på?
Ja,
förstår du min fråga? Jag känner absolut att det var jättelångt utvecklad. Men
alltså, frågan är väl så här, hur ser feedbacken ut till mig?
Ja, men liksom, precis.
Så, och den har varit överväldigande positiv.
Mm.
Folk verkar tycka att det är generellt ganska fräscht, tror jag. Med en polis som har en jävligt avvikande åsikt. Så. Men sen så kommer de här grejerna. Liksom, och det argumentet så här... Det är ju ett argument som poliser som är av annan uppfattning än mig i den här frågan ofta lägger fram. Vi ser ju skiten, vi ser ju baksidan. Ja, men då menar jag att, precis, det gör vi ju. Men vi ser ju de här, ja men vad är det nu, 5-20% som hamnar i skiten.
Vi ser oss alltså blint på antalet och gör att vi förstorar det. Är det så du tänker?
Nej, men vi ser en liten del av kakan liksom. Vi ser inte, vi kommer ju av naturliga skäl inte i kontakt med de här oproblematiska brukarna. Och sen hur många det är, det vet inte jag liksom. Vi mäter ju lite svajigt där, hur många som använder droger. Polisen verkar föra fram ett narrativ generellt om att knarket breder ut sig, det kryper ner i åldrarna, det är liksom knarket flödar överallt och alla knarkar.
Gör det inte det?
Jag vet inte.
Nej.
Det finns vissa så här elevenkäter, du vet, som man fortfarande förlitar sig på, som jag kan väl känna halvt, jag kommer ihåg själv när man satt och fyllde igen där i mig i nian. Men så när man börjar med lite så här mätningar i avloppsvatten, och då tyder det på att det är mycket, mycket högre än vad man tror. Man tittar på polisens rapporter som släpptes här om året. Hur mycket större den illegala drogmarknaden är än vad man tidigare antagit utifrån vad som smugglas in och sådär, så tyder det på att vi är ett ganska knarkglatt folk. Ja. Liksom. Amfetamin är ju lika svenskt som sill.
Liksom. Sverige och norrut. Så.
Ja. Men samtidigt så har vi då en nykterhetsrörelse som också är ganska vokal i den här debatten, som gärna vill föra fram ett narrativ om att bruket är lågt. Så här, trademark. Bruket är lågt. Tack vare vår politik. Liksom. För de tjänar ju på, för de märker ju att liksom att skulle cannabisanvändningen till exempel i Sverige vara så öppen och normaliserad som den är i andra länder, typ USA eller England eller Holland och Tyskland, så skulle det finnas, då skulle det finnas en mer logisk liksom kedja till att ja, men nu är det så många som använder, vi kan lika gärna ta kontrollen över den här marknaden och sälja det från staten. Mm. Så de har ju ett intresse av att föra fram narrativet att nej, men vi har en låg användning, det är sjukt få människor som använder cannabis tack vare att man får urinprov och böter. Jag vet inte. Men så att de narrativen krockar ju ibland. Jag får inte riktigt ihop det. Jag tror ju att sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Jag tror ju snarare mer på att det knarkas nog mer än vad vi tror i Sverige.
Mm.
Och polisen har ju såklart ett intresse av att föra fram det narrativet, för att då får man ju mer resurser om dem. Så länge man säger att liksom det är jättemycket knark överallt.
Men tror du att det är fler gripande idag när det gäller narkotikafrågor? Alltså nu pratar jag beslag, liksom de här traditionella.
Det där är jätteintressant, och det finns det siffror på. Och det är ju bara att titta på liksom BRÅ, den hemsidan, anmälda narkotikabrott.
Mm.
Och då kan man se att alltså ringa brott, eget bruk och mindre innehav, det har gått liksom så här. 150 000 urinprov tror jag så här.
Så det är ändå bara för att det tas så många urinprover, betyder det att det är fler som har börjat ta droger eller?
Jag vet inte, samtidigt så verkar vi verkar ganska dåliga på det där, för att jag läste att en tredjedel av urinproven som är negativa, och då kan man börja fundera på vad gör vi? Men, och sen då de här grova beslagen, stora beslagen och liksom de grövre narkotikabrotten, de har ju i princip legat still över tid. Jag vet inte vad det säger. Det säger väl kanske att... Jag tror så här, jag har fått en fråga så här. Ja, men det är för att polisen, många så här aktivister på min sida av den här frågan, de är så här, polisen, de riktar in sig på brukare, på missbrukare. De vill bara samla urinprov och liksom sätta dit brukare så här.
Mm.
Ja, kanske. Jag har inte upplevt någon sån jargong under mina 12 år. Möjligt att det var så förr i tiden, 90-talet, plattan, mycket möjligt. Men jag tror snarare att det är liksom det som bjuds, tror jag.
Mm.
Om och det här, nu talar vi av egen erfarenhet, om polisen bestämmer sig för, i ett lokalpolisområde bestämmer sig för att ha en riktad narkotikainsats till exempel, som händer då och då, att nu ska vi under en vecka jobbar liksom riktat mot narkotika, och då vill man ju rikta in sig på att få fast säljare.
Ja.
Kanske komma hem till någon och göra husrannsakan och hitta liksom mängder. Men det brukar generera i slutändan,
det är att man får fast.
Det är femeuropist liksom.
Ja. Femeuropist.
För det är det som bjuds liksom. Det är det som finns där, och det är vad det är liksom.
Men alltså, om vi kontentan då, och det är jätteintressant snack för jag bara sitter och förkovrar.
Men
kontentan av det så här, legalisering.
Mm.
Positivt, negativt. Vad blir så här?
Vad jag anser? Ja. Nej, men jag tycker att...
För det blir som en liksom att vi...
Ja, det blir ju oftast antingen eller, ja. Och det blir väldigt svart eller vitt i diskussionen. Och jag tror ju att, för att jag brukar också få den så här, ja men legalisering löser inte problemet med gängkriminalitet. Nej, okej. Okay. Och då har jag funderat mer på det där. Och det är därför jag tror jag har kvar det i min Twitter-bio där. Att jag är förhållningssätt orienterad. Jag är inte lösningsorienterad.
Förhållningssätt,
jag är förhållningssätt orienterad. För jag tror inte det finns någonting vi kan göra för att så här, få bort gängkriminaliteten. Den kommer att finnas.
Precis som missbruk.
Exakt.
Mm.
I en eller annan form så kommer det finnas. Vi kan välja att förhålla oss till den på olika sätt.
Och när du säger förhålla dig så läser jag mellan raderna att du menar att man tar mer kontroll över den.
Ja, och då menar du att det är ett bättre sätt att förhålla sig till det faktum att till mångt och mycket så går de här kriminella gängen runt ekonomiskt på... Mm. Ja, men det verkar ju vara cannabis, kokain och piller liksom. Så då menar jag att jag säger inte, för det är ju också så här motargument jag får. Och det här är också så här störigt. Nu har jag suttit med i olika poddar och pratat. Och så jag får sitta och argumentera mot mig själv. Jag får ge mig själv argument som jag har fått på Twitter För det är ingen som vill sitta och prata med dem. Det är ingen från motståndarsidan som vill prata med mig.
För jag kan ju inte riktigt göra det.
Nej, precis. Men, så jag kan bara ta de argument som jag får. Att, så här, ja, men om vi legaliserar cannabis, tror du att de gängkriminella kommer ställa sig i kö till arbetsförmedlingen eller jobba på McDonalds? Nej, det är klart som fan de inte kommer göra. Liksom.
Nej.
Men den här utopiska inställningen vi har till mycket i Sverige, liksom, att vi har en tillit till att myndigheterna ska liksom, komma med den här slutgiltiga åtgärden som bara så här, slår sönder all gängkriminalitet eller får bort allt missbruk. Så här. Det är ju en utopi.
Det är en illusion.
Ja, det narkotikafria samhället.
Fast den existerar.
I allra högsta grad. Hur ska vi knäcka gängen?
Ja.
Knäcka gängkriminaliteten, pratar ju politikerna om. Så här.
Även jag skulle kunna sätta som en titel på en debatt.
Ja, ja, och det är ju clickbait såklart. Men våra ministrar kanske inte ska ägna sig åt clickbait. Nej. Jag vet inte. Kanske har för höga förväntningar på dem ibland. Men... Så att det är mycket där. Jag tror att det finns bättre och sämre sätt att förhålla sig till olika liksom, faktum. Faktumet att det finns gängkriminalitet, det är en del av liksom, världen verkar det som. Det finns ju alla länder i någon form. Hur förhåller vi oss till det faktum att människor verkar vilja ta droger som vi inledde samtalet med? Hur förhåller vi oss till det? Liksom? Jag tror att det finns andra sätt att förhålla sig på det än vad vi gör nu.
Är Sverige i fara? Och då blir min fråga så här. Vi pratar om gängkriminalitet. Vi pratar om droger. Missbruksvården. Och lite sådär. Men är Sverige i fara på något sätt? När det gäller...
Jag tror att kopplat till gängkriminaliteten. Den frågan. Så tror jag att vi ligger lite brunt till. Alltså.
Det har ju verkligen...
Jag tror att vi har varit liksom, vi
gått undan.
Puck två där. Alltså vi är på hälarna i samhället. Och det där är ju också en sån grej som folk tittar till polisen som ensam aktör att lösa det här nu. Liksom. Och politikerna kastar ju pengar på polisen. Men jag tror inte att det här är ett polisiärt problem. Polisen är ju där. Vi ska ju låsa in busa. Liksom.
Mm.
Det är det vi ska göra. Sen har vi en viss roll. Vi har ett brottsförebyggande uppdrag också.
Mm.
Men som nu, jag såg någon polisregion, jag kommer inte ihåg om det var... Karin Götblad var ju chef för några år sedan. Och hon är regionspolischef i...
Gotland var
hon
då?
Nej, Gotland tillhör ju Stockholm nu efter organisationen.
Okej.
Okay. Så hon är typ... Jag ska inte säga chansen, det blir bara dömt. Norrut någonstans tror jag. Ja. Och hon hade fått något uppdrag att börja titta liksom på... nyrekrytering till gäng och börja titta ner liksom i förskoleåldrarna. Liksom, så här. Och
det är ganska långt ner.
Ja, och så här, det finns absolut saker att göra där.
Förskolenivå?
Jag jobbade på förskola många år innan jag blev polis.
Ja.
Min fru jobbar på förskola nu. Och lite så vi träffades.
Driftigt.
Men så att det finns absolut saker man kan göra där. Men det är ju väl inte polisens jobb.
Ja, jag tänker så. Ja.
Utan det handlar ju om förskolan. Det handlar ju om förskolan, det handlar om föräldrar inte minst. Och liksom, det handlar ju om att det är ett större samhälleligt problem. Att vi i olika områden, vi kanske har misslyckats med att förmedla vad det liksom innebär att bo i Sverige. Och liksom, vad har vi för värderingar här i Sverige? Mm. Och frågan som har blivit så här märklig nu liksom så här, vad är svenskt? Ja men prata inte om nu är det farligt ute
liksom. Polariserar du.
Och anledningen till att det känns jobbigt att prata om så här, vi måste börja prata om det svenska. Det är ju för att den biten har vi lämnat till liksom ja men Sverigedemokraterna. Mm. Det är de som historiskt sett har fått definiera vad som är svenskt. Och jag är inte så imponerad av deras definition av svenskhet alltså.
Mm.
För de pratar om så här, vi är lågmälda, vi står i kö och betalar tillbaka en fem. Alltså så här, det är ju personlighetsdrag. Det har ju inte med liksom kultur och värderingar att göra i den stora. Liksom. Utan det finns ju... Vi är ju ett, liksom ett öppet, demokratiskt, sekulärt samhälle. Med sekulära, hyfsat liberala värderingar. Det är ju det vi måste liksom...
Jag håller fullkomligt med dig. Jag var lite inne i den här grejen för några dagar sedan. Men Erik, Svenska missbruksvården? Wow. Den liksom, man bara känner att man vill ta tag i. Man vet inte var man ska börja.
Och du kan säkert mer om svenska missbruksvården än vad jag
kanske
vet.
Kanske inte längre.
Nej, jag vet inte heller. Jag tror att Jag tror att vi måste, och det är ju min övertygelse, ja. Jag tror att vi måste börja med att sluta se de här människorna som brottslingar.
Ja.
Det tror jag. Och nu det verkar rörigt. Det verkar sådär härligt svensk byråkratiskt. Liksom att det är väl inte ens klart vem som har ansvaret egentligen. Om det är regionerna eller liksom kommunerna eller liksom psykisk ohälsa, missbruk. Det där går ju hand i hand, menar jag.
Och det är diagnoser hit och det är allt det där höger vänster.
Precis, men man har ju liksom skilt det där åt. Så. Nej, och det har ju jag sett liksom när man jobbar som polis i vanlig polisbil. Man kör skytteltrafik till antingen beroendemottagningen eller psykakuten. Liksom. Och blir så här, nej, han är ju missbrukare, han ska ner dit. Nej, han är psyksjuk, han ska upp där. Ja, men han kanske knarkar för att han är psyksjuk. Alltså, det är liksom, det där går ju hand i hand, det går inte att separera på det sättet, tror jag.
Vad går det för tongångar då i polishuset? Alltså?
Kopplat till drogfrågan?
Ja.
Väldigt lite, ska jag säga. Väldigt lite.
Poliser är ganska så här...
Ja, och det där, för att återknyta till det vi pratade om i början med Göteborgskavallen och sådär. När polisen, historiskt sett när svensk polis har förändrat sig, som man gjorde efter Göteborgskavallerna, det har aldrig kommit inifrån. Polisen har aldrig själva sagt så här: stopp, nu är vi fel, nu måste vi liksom fixa till det.
Det har kommit utifrån.
Det har kommit uppifrån. Det är politiker.
Ja.
Om organisationen 2015. Det var ju så här. Förut var ju polismyndigheten, vi var ju 21 polismyndigheter. Varje region var ju en egen myndighet. Liksom. Mm. Och det där bara, nej men det här funkar ju inte. Liksom. Det är en myndighet, en chef.
Jag upplever inte dig som romantisk lagd eller så här att du lever i någon form av illusionsvärld. Men om du fick ponera hur du skulle vilja att det såg ut. Du har ju gett oss ganska mycket kött.
Mm.
så här, men... Hur skulle du vilja se ut om vi går in på drogfrågan?
Nej, men baby steps.
Eller narkotikafrågan.
Baby steps. Börja med att utreda den här lagen.
Mm.
Det måste vi göra. Liksom. Det är det minsta. Börja där.
Och tror du att om vi börjar liksom med narkotikafrågan, tror du att vi löser gängkriminalitet och sådär?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kommer hitta... Kanske ett bättre sätt att förhålla oss till den. Jag tror inte att, och det har inte visat sig i några andra länder eller delstater, att gängkriminella har slutat sälja droger.
Mm.
Men jag menar att, det finns svarta marknader för tobak, det finns svarta marknader för alkohol också, men de är ganska små. Så jag menar att allting är egentligen bättre än en 100% svart, illegal, oreglerad marknad.
Mm.
Kan vi få ner den till 70% så är det bra, tror jag.
Ja.
Eller så 70% lagligt.
Ja, precis. Politik.
Mm.
Känns det som din grej, eller? Alltså
du menar för mig?
Ja.
Nej, fan alltså, heller.
Fast du har ju... Nej.
Nej,
absolut inte.
Nej, absolut inte. Det verkar vara en...
Soppa.
Det verkar vara en soppa, det verkar vara en maskin som man... sugs upp i och inte riktigt är sig själv när man kommer ut ur.
Mm.
Det känns som lite som det. Om man tittar på ungdomsförbund liksom till politiska partier så känns det som att så här, lek av er i ungdomsförbundet. Kom med lite sköna kontroversiella förslag och så mognar du när du är redo för the big boys här uppe. Liksom. Mm. Så lite så känns det. Nej, jag är inte imponerad av något riksdagsparti egentligen.
Mm.
Och utanför riksdagen finns inte speciellt många att bli imponerade av heller.
En sak som jag tänker på är din omgivning. Liksom, vi var ju inne lite grann på att det är folk som tycker saker på Twitter.
Mm.
Och det är lite sådär. Men din omgivning, alltså resten av...
Min närmaste omgivning.
Din närmaste omgivning.
Ja, nej men alltså jag tror att jag har... Alltså min brorsa som sa, han är polis. Mm. Han har också ändrat uppfattningen i den här frågan. Så han håller nog med mig i det mesta. Sen pallar inte han om ute på Twitter lika öppet så. Men min pappa är gammal behandlingsterapeut, precis som du.
Mm.
För länge sedan har jag startat ett behandlingshem i Mullsjö. Liten håla.
Det är en liten plats.
Ja. Och utan att gå in på liksom deras metoder, för det har jag inte riktigt koll på sådär. Men han har väl också ändrat lite uppfattning efter vi har pratat. Han har också varit lite så, han är ju äldre än mig såklart. Mm. Min pappa är äldre än mig.
Ja, men vilken jävla flax.
Ja. Ganska mycket äldre än mig. Ja. Men han...
men han tillhör ju verkligen den gamla, den där äldre skolan. Jag antar att han är lite äldre än mig också i så fall.
Ja, det är han nog. Men han... Jag tror, han är så här, jag tror att han är lite som dig. Han får den här känslan liksom att fan, legalisera. Liksom, det här med avkriminalisering, det har han varit ganska med mig på från början.
Men där är jag faktiskt också. Så jag, bara, jag är med på det.
Ur vårdperspektivet, ur missbruksperspektivet.
Men det finns någonting annat, det så här, legalisering blir så. Hey.
Ja, och det är ju någonting som inte riktigt lirar med... Liksom, som farsan sa, han sa att det lirar liksom inte med gatubilden.
Precis.
Så att man, uteservering, man sitter och inte bärs, man ska sitta och röka, det är något annat.
Liksom. Eller så kan det vara en annan pryl i oss, jag vet inte, jag ska inte tala för din far. Mm. Men för min del så blir det så här, fan, nu har jag gått miste om någonting, nu ska jag lägga det. Skämt åsido. Nej, men alltså lite så kan det vara.
Jag har en annan nära anhörig som också är, hon är nykter missbrukare. Och hon har också ändrat uppfattning, tror jag. Eftersom vi pratar väldigt mycket om det här. Liksom, och jag tror att hon har ändrat uppfattning också. Sen vissa poliskollegor har också ändrat uppfattning. Vissa håller inte med mig, men är villiga att prata om det och diskutera det. Liksom.
Ja, för du är lätt att prata med. Och otroligt lätt att prata med.
Dialogpolis.
Vad sa du?
Dialogpolis.
Ja, men precis. Av det namnet. Så här. Och jag tänker så här. Och jag tänker framförallt att saker du säger, du är övertygande i sättet du säger allt, det mesta du säger, utan att försöka övertyga.
Nej, men för det är inte mitt syfte.
Det är, nej, men jag tänkte komma till det. Ja. Det känns inte som det är ditt syfte, det är så att take it or leave it.
Ja, nej, jag står för det vad jag tycker, och jag försöker lägga fram det på ett så rimligt sätt som möjligt. Liksom. Mm. Men det är inte min fan heter det? Intention. Det är inte min intention.
Missbruksvården. Vi pratar ju liksom substitutionsbehandling. Vi pratar, idag kallas det ju för LARO.
Mm.
Det gjorde det inte på min tid. LARO är väl en ganska nytt fenomen. Alltså själva namnet. Men det är ju,
ja,
men man kallar det för team. Inte. Det fanns ju, alltså här i Stockholm har vi 44. Vi har Maria. Mm. Vad heter den? Rosenlund. Mm. Så en del är ju liksom statliga. Andra är privata.
Mm.
Och de privata är ju lite mer fritt fram. Huruvida man får sin dos. Mm. Alltså då kan man ju få... Alltså på de statliga så är det mer restriktioner.
Mm.
Du liksom inställningen, man ställs in. Då måste man komma dit dagligen i nästan 3-4 månader. Mm. Jag vet inte hur det är. Alltså det är ju länge sedan.
Jag har dålig koll på det också.
Men det är inte det som är grejen. Utan substitutionsbehandlingen då?
Mm.
Tror du att den... Nu vet inte jag om jag pratar om någon form av konspirationsteorier här. Men om den tar någon skada av legaliseringen. Förstår du min fråga lite grann?
Ja, och det lilla jag vet om substitutionsbehandling.
Vilka ord?
Ja, det syftar ju ofta. Det är ju opiater vi pratar om.
Ja, vi pratar om
liksom. Heroin ofta som man ska då.
Subutex, heroin.
Subutex, metadon.
Subuxone.
Ja. Och jag tror att... För det verkar ju som att det där blev ju ännu en drog att missbruka. Det började langas alltså det läckte. Mm. Sen vet jag inte i vilken omfattning det har läckt heller. Och det vet jag inte om det är någon som har riktigt kollat på.
Jag tror det är relativt mycket.
Ja. Man såg väl ganska många dödsfall som var liksom... man överdoserade på det. Men, så jag tror att det där är väl en bra grej. Men det är nog inte så bra att man har det i kontextet svensk narkotikapolitik med synen på missbrukare som jag haft och har.
Det går stick i stäv.
Ja, nej men alltså jag tror ju mer på den schweiziska modellen där man erbjöd brukarrum i en liksom lokal, en kontext där de hade liksom, man gick dit, man fick heroin?
Ja.
Bra heroin.
Ja.
Inte liksom...
Så fick man vara där i typ en halvtimme så att man inte överdoserar. Eller 5 minuter.
Ja, men inga överdoser. Man uppmanades till och med att röka heroinet.
Okej. Okay. För att det var ju det här jag berättade för dig när jag sa i Portugal, fast jag menar det faktiskt i Italien. Nej, Portugal, så jag inte säger fel nu.
Schweiz, nej.
Eller kanske eventuellt ja. Schweiz. Men då är det så här långa köer och sen så får man komma, så är man registrerad. Mm. Och så är det som en vårdcentral och så kan man liksom lägga in och så kan man få, eller röka. Mm. Och så har de koll på det en timme.
Mm. Och jag tror att, jag vet inte om hur det såg ut i Portugal med den biten, men i Schweiz i alla fall, då var det liksom, det var inte bara att man gick dit, fick sitt heroin och sen gick.
Mm.
Utan där fanns det ett helt kontext, det fanns liksom sjukvårdspersonal då för att kolla den biten. Sen fanns det liksom samtalsterapeuter som du var tvungen att liksom, du blev inslussad där liksom. Mm. Och sen till och med upp till någon slags arbetsförmedlingsliknande grej liksom. Så man hamnade i ett sammanhang.
Mm.
Man sågs inte som en missbrukare längre, utan man sågs som en människa med problem.
Mm.
Och resultatet blev ju liksom att folk slutade ta heroin. Och det där är ju en jävligt svår tablett att svälja för svensken som hör det. Staten gav pundarna heroin. De slutade ta heroin. Men anledningen till det är att i och med att de uppgick i det här andra sammanhanget. De började titta så här, men här får du bearbeta ditt trauma i samtalsterapi. Mm. Du får komma till bukt med de problemen. Och sen kanske vi har liksom någon som bara, ja men fan, du är gammal bilmäck. Liksom. Ja, men jag har en firma här, du kan få börja jobba här. Det här sociala sammanhanget, det är det som är motsatsen till missbruk.
Ja.
Motsatsen till missbruk är inte nykterhet.
Nej,
motsatsen inte. Till missbruk är sammanhang.
Nej, ja, men exakt. Och liksom, annars är det bara vita knogar som det heter.
Connection, liksom. Ja. Till ett samhälle, att få det som vi alla vill vara liksom.
Mm.
Sedd, hörd, bekräftad liksom. Så det tror jag med på. Så jag tror inte att bara kasta Subutex på heroinmissbrukare och dessutom villkora det med jävligt, ibland som jag har hört, så här, ganska Kafka-artade grejer liksom, att ja, men om du pissar positivt på cannabis, då åker du ut.
Ja, men det är ju så.
Ja, alltså,
du får,
det,
du får ju, liksom? Du får ju några chanser. Alltså, är du positiv, då åker du ut. Sen får du någonting som kallas för spärrtid.
Mm.
Och spärrtiden brukar vara upp till... Oh, gud vad jag glömmer. 3 eller 6 månader. Nej, men jag tror spärrtiden är 3 månader nu. Förr var den 6. Och när du har spärrtid, då betyder det att du får inte komma in på något team. Och för att komma in på ett team måste du ha en ny remiss. Och då måste du också ha varit drogfri ungefär en 14 dagar, en månad.
För att bli drogfri?
För att få en remiss.
Ja.
Du måste vara drogfri för att bli drogfri.
Och det där är ju liksom, jag blir förbannad när jag hör det. Liksom.
Och sen, det som händer ju då, det är det här du snackar om. Det var det jag ville flika in, men jag kände att du var i ett stim.
Mm.
Så jag lät dig vara. Men det här med dödsfallen då.
Mm.
Så dödsfallen är ju inte att de får Subutex eller metadon. Utan dödsfallen är att när de har tagit sidomissbruk, som det heter, rökt en braja eller fått i sig någon roppe eller vad heter det, imovan eller någonting sånt där, så pissar de positivt.
Mm.
Och då blir man utsluten från teamet.
Mm.
Och då hamnar man ju på gatan.
Mm.
Och då blir man ju abstinent. Och det närmaste man tar det här då är ju sin huvuddrog.
Mm.
Vilket är heroin. Och så tror man att man har jättehög dos och så tar man en överdos och dör.
För att de har blivit tolerant. De tar dosen som de kunde ta förut.
Ja, men för missbruken har en tendens att liksom fortsätta där han sluta.
Mm.
Och då tvärdör han. Och då blir den här onda spiralen. Och det är alla de här dödsfallen av...
Ja, och det där är enligt mig så det där speglar ju synen på, återigen, synen på droger.
Mm.
När vi likställer cannabis med heroin och kallar det knark. För då är det så här, du ska vara drogfri. Ja, men... Let's face it, den här människan kanske hjälps av cannabisen i sitt liksom heroinmissbruk. Det kanske hjälper mot abstinensen, vad vet jag.
Mm.
Men liksom, det är ju helt barockt att man blir utsparkad från en behandling på grund av andra droger liksom, som man inte dör av. Det här blev förbannat.
Ja, wow, vi kom in på en väldigt... Men avslutningsvis då... Den här ställer jag till många och jag brukar få väldigt, väldigt fina svar, väldigt speciella svar. Men en del blir rätt touchade av den. Varför vet jag inte. Men finns det någonting som du värderar högt men som du känner att gemene man inte gör?
Oj, bra fråga.
Curveball, va?
Ja, verkligen. Första, had me in the first. Värderar högt, ja absolut, finns mycket. Men som inte gemene man gör.
Men som du anser att gemene man inte gör?
Det är en skitsvår fråga.
Mm.
Jag börjar tänka på en massa banala grejer, men eftersom du ställde frågan så bra och att den är så snyggt formulerad så känner jag mig pressad att komma med något jävligt så här djupt och underfundigt. Finns det något jag värderar som jag anser att gemene man inte gör?
Mm.
Nej, jag vet inte fan om jag ska svara på det.
Mm.
Min första spontana, det var så här, ja men extrem musik.
Ja men där har du det.
Ja,
där har du det. Extrem musik.
Ja men det, jo men jag tror att det är det. Jag tror att gemene man gillar nog inte blod, mörker och död i sin kulturella diet.
Mm.
Men det gör jag. Det både i musik och film och böcker, och ju äckligare och mörkare och hemskare desto bättre.
Vet du vad? Du har med all rätt full patent på att få göra det från min sida.
Tack.
Varsågod och kör på. Jag ska nog prova på det nästa gång jag kör en träning. Vi brukar ju, där jag kör jutsu så brukar vi köra liksom, då kör man ju brasiliansk, du vet. Så jag ska be finfå dem bara sätta på något.
Var tränar du då?
Jag kör på Allstar.
Ah, okay.
Brasiliansk jutsu under Allan Fifo. Duktig.
Ja. Bra.
Tack för att du kom, min vän.
Tack, Victor.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.